kära lyssnare. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet och tack för att du har lyssnat på podden hittills. Det här är sista avsnittet som jag har finansiering och jag jobbar såklart för att hitta mer finansiering så att jag kan få fortsätta med det här arbetet. Är det så att du lyssnar och känner att jag kanske kan sponsra ett avsnitt eller jag jobbar på en institution eller en organisation där vi kanske kan skapa något samarbete kring att sponsra ett avsnitt. Alltså hör av dig till mig i sådana fall. Gå in på min hemsida samisystra.se. Där finns kontaktuppgifter till mig. Eller skriv till mig på Facebook eller Instagram under namnet Samisystrar. Där hittar du mina konton. Ett annat sätt att stötta podden, det är ju alltså det lilla som kan göra så stor skillnad. Där du hör på avsnittet, tryck på like, tryck på hjärta. Följ mig på olika sociala medier. Skriv en recension. Alltså det lilla gör så mycket i slutändan. Så det är också ett sätt att stötta mig. Jag har också en YouTube-kanal där de här avsnitten också kommer i videoform. Så om du hellre gillar att titta på video så rekommenderar jag att titta på YouTube. Och du kan också gå in på hemsidan och kika vad jag mer erbjuder. Jag har både merchandise, jag erbjuder livepoddar, föreläsningar, kanske en föreläsning om hur det är eller har varit att starta den här podden och vad jag har lärt mig, mina insikter, drivkraften bakom och så vidare. Det finns så mycket spännande att prata om egentligen. Jag älskar ju det här med personlig utveckling och liksom blir mer och mer att följ din inre röst. Gör det som verkligen spark joy. Det är så viktigt. Vi har ett liv. Vi har den här dagen. Alltså gör det bästa av det. Så det tycker jag är jättekul att prata om. Annars så vill jag också introducera det här avsnittet som kommer idag nu med Jamina Valkepää. Och jag vill egentligen kanske bara belysa så att ett av hennes syfte till att vara med och berätta om den här historien, det är ju inte liksom att få en massa sympatier och att folk ska tycka synd om henne som har blivit utsatt för det här, utan det är snarare mer fokus på att det kan ske, men det går alltså. Och jag vill med det sagt så vill jag också introducera det här avsnittet med Jamina Valkepää lite mer, liksom belysa en av hennes anledningar till att hon är med, det är ju inte för att sitta och beklaga sig över att det här har hänt, liksom hela den här relationen och allt som faktiskt har hänt, utan det handlar mer också om att ja, det kan ske, men det går också att gå vidare. Det går att få hjälp och det går att välja livet, och det tycker jag är fantastiskt. Alltså hon säger också det i slutet av avsnittet utan att avslöja för mycket, men just att ett kapitel i ditt liv behöver inte definiera hela ditt liv. Och det tycker jag är jättefint sagt. Och en annan sak är också den här vikten av att ha ett nätverk. Ett supportande, fint nätverk kring sig. Och det har varit jätteviktigt och betydelsefullt för henne. Hon är otroligt tacksam för sin familj. Och där ingår även Karolisen och Ester, Snigel såklart, och så att de har betytt oerhört mycket för henne och gör det fortfarande. Och för dig som lyssnar och kanske befinner dig i en sån här situation, det finns hjälp att få. Mitt bästa tips, det är ju att använda Google. Googla, alltså vart kan du höra av dig, vart kan du ringa? Är du kvinna så kan du ringa till Kvinnofridslinjen. Det finns en massa kvinnojourer och du hittar kontaktuppgifter till alla dem på rox.se. Det är väl det tips jag kan ge. Det är väl kanske mest riktat för dig som befinner dig i Sverige. Men alltså använd Google. Och Jamina har ju varit med och startat upp Akka kvinnojour som finns i Jokkmokk. Så jag kommer länka till den hemsidan i texten här till det här avsnittet. Men Google is your best friend. Där finns ju information i det land du befinner dig. Och alltså som sagt, det finns alltid hjälp att få. Ja, nu ska jag inte babbla mer. Det har varit ett långt intro, men jag kände att det var viktigt. Det är viktigt till det här avsnittet. Och ja, så jag önskar er en fin lyssning och jag hoppas att just du får med dig det du behöver höra. Och ja, om du gillar avsnittet så glöm inte att trycka på det där hjärtat eller liken för att skicka lite kärlek till både mig och Jamina. Det blir vi jätteglada för. Vi kör igång, jag är lite spänd.
Vi kör. Jag
med. Alltid så här, lite spänd i början. Hur ska jag börja? Men jag har ju en klassisk, jag har en klassisk början och det är ju att välkomna dig till podden till Samesystrar.
Tack så jättemycket. Tack.
Jamina Valkepe. Och jag tänker att då som vanligt så får du berätta lite vem du är.
Ja, jag heter då Jamina. Född och uppvuxen i Jokkmokk. Jobbar som lärare på ett högstadie. Där jag har kemi, fysik, biologi, matte. Ja, vad gör jag om dagarna? Är med mina vänner. Och driver en kvinnojour. Tränar och bara försöker ha det gött i livet.
Det låter som en, som en bra kombination. Men jag bjuder med dig till podden för att just för att jag hittade Akka kvinnojour. Vad blir det på norska då? Det är ingen i Norge som vet vad en kvinnojour är. De tror att det är en kör. Stötteorganisation för kvinnor kan man säga.
Ja, precis.
Ja, och så såg jag ditt namn där och så tänkte jag, oj, här har vi en historia som jag absolut vill lyfta i podden och ett ämne som är jätteviktigt. Och det är ju våld i nära relation. Så först och främst verkligen tack för att du vill vara med och berätta.
Ja, alltså det är jätteviktigt att lyfta det. Jag har aldrig gått ut med det här offentligt, så det är första gången för mig att prata om det här. Så att, it's a first, men det är viktigt. Och det blir spännande och intressant att prata om.
Men vart började det för dig då? För du har själv varit utsatt.
Jag har själv varit utsatt. Alltså det började med en vanlig romans typ. Alltså det var en kille jag såg på gymmet som jag tyckte var så söt. Och vi började träna ihop och han var jätterolig och snäll. Och han var ganska mycket äldre än mig. Men det började där. Alltså vi sågs lite grann i smyg och dejtade lite grann. Men det gick ganska fort fram. Alltså vi var, det här dejtingstadiet gick som ganska fort till att vi hade ett förhållande. Men i början var det jättefint. Han var rolig, ordentlig kille som jag bara, shit, vilken tur man har som träffar han. För han hade som verkligen allting uppstyrt i sitt liv. Han hade ju jobb och hus och alltså så bra grabb, tänkte jag. Så att det började alltså som vanligt.
Ja, som det ska då.
Exakt. Och att det gick fort fram, då tänkte jag bara att han är jättekär i mig. Jag var jättekär i han. Så att jag tänkte att det var så det skulle vara. Och ibland kanske det är så, även alltså när ingenting är fel, att det bara det klickar och är rätt. Men där nu med facit i hand så är det kanske ett typiskt drag att det går så där fort.
Just det. Men när började det, när upptäckte du att något inte var rätt eller gjorde, när liksom, och vad var som hände?
Ja, alltså jag vet ingen så här tydlig linje där jag, som bara, oh, shit, det här är konstigt, nu börjar det. Utan jag minns i alla fall första gången det var typ våld i bilden där jag tänkte att så här, är det här normalt. Alltså, vi busade, tänkte jag, eller härjade. Och det slutade med att han typ brottade ner mig på golvet och gnuggade knogarna mot min bröstkorg så här jättehårt. Och jag sa att han skulle sluta och hade ju svinont. Så att jag började grina. Och han som bara var helt så bara, men gud förlåt, och herregud, jag skojar ju bara. Och, alltså pussade på mig, men gud, alltså förlåt, och herregud. Och då kände jag mig som en idiot som bara, alltså herregud, det var inte meningen för han. Han skojade ju bara. Och kände mig som en knäppis som överdrev typ. Men när det vart sådana grejer då är det som att man bara, varför slutar man inte när någonting slutar? Varför fortsätter man? Och även om det var på skoj så kan man ju känna själv att, alltså man märker ju av när det är för långt. Men sen, jag vet inte om jag fick någon så här jättetydlig red flag där jag kände att det är inte riktigt rätt, utan det var så små steg successivt att det kanske är, och det är väldigt, alltså, osynligt när det händer, otydligt, utan typ om jag skulle vara med kompis eller så, då sa han ju inte bara du får inte vara med kompis, utan det kanske var att han en period innan hade sagt något illa om en kompis, så att jag tänkte bara han gillar nog bara inte Karo, så att han kommer inte följa med dit. Medan sig själva verket var det att han sen kunde använda det som att nej, måste vi till Karo? Jag vill ju vara med dig. Så då blev det ju att jag stannade hemma istället. Och eftersom han inte ville vara dit och jag skulle vara med han, så blev det att man inte får dit. Och det är ju som ett osynligt sätt att göra det på, istället för att säga jag vill inte att du får dit. Då kan man först bygga upp som att de inte gillar varandra.
Ja, men jag tänker att det är liksom, det har hänt så mycket saker innan. Det kanske kommer in på, alltså, ett första slag eller vad som, alltså något fysiskt första. Alltså det kommer inte från ingenstans.
Nej.
Att det är någonting som man kanske alltså, inte kan sätta fingret på riktigt där och då.
Alltså inte där och då. Det är jättesvårt, men vad jag minns i alla fall, det var under de här åren så var det många gånger att jag kände att jag inte lär mig. Alltså hur trög får jag vara? Att jag borde kunna förutspå när jag gjorde fel. Om jag till exempel sa, vill du ha köttfärssås till middag? Så kunde han ju bli jättearg för att typ så här, jag har inte ens sagt att jag vill ha middag. Och då hade jag bara, just det, jävlar. Alltså, hur kan jag inte komma ihåg det? Och så tyckte jag att jag var korkad som bara inte lärde mig sånt där. Eller... Nej, men alltså, om jag till exempel skulle säga, men kom och lägg dig. Så är det som bara, nej men du ska inte bestämma över mina sömnrutiner. Och medan jag vill ju säga saker av välvilja, typ, men ska du inte komma och lägga dig? Så tolkades det som att jag skulle styra den här sömnrutinen. Och då minns jag att jag tänkte ofta att, alltså, att jag var trög som bara inte lärde mig det. Då var det klart att han blir sur. Och det var många sådana grejer som gjorde att man bara, ja, Jamina för helvete, lär dig bara ställ lite dumma frågor. Så att när det väl kom fram till det här första slaget så var det som så här, ja, det hade du kunnat ge dig fan på. Alltså hur trög får det vara? Alltså det kom som naturligt då. Det ska ju aldrig komma naturligt med ett slag, men när det väl kom så var det som att bara, what did you expect? Såklart.
Alltså var det lite som att du tänkte att du inte förtjänar, men att det var,
ja,
liksom...
Ja, men alltså skyllde lite själv. Alltså, okay. Och sen vet jag också att jag var ju inte oförberedd på det, utan jag visste ju att det kan komma ett snart. Och det var ju på grund av att man kanske... Ja, men alltså du visste när du hade ritat upp honom, och du visste så här... Men jag sa till mig själv hela tiden att, alltså, rör han mig, då drar jag. Då sticker jag. Och jag var så jäkla benhård på att ett slag och jag... Men så kom det där. Och det var inte så farligt. Så att jag som bara... ska jag lämna han för en örfil? Det är larvigt.
Oj.
Och sen blev det så här, nästa grej bara, nej, men jag kan inte lämna för det här, för att nu har han ju inte slagit mig på, alltså, 3 veckor. Och de här gränserna, de bara pressades fram hela tiden. Så att när det stämde var typ så här, då hade han kanske varit jättelugn en vecka. Och så slog han igång. Då blev det som bara, men han har ju varit svinlugn sen. Ska jag dumpa nu för 1 misstag? Nej, det går inte. Och sen var det som så här, ja, förra gången slog han ju hårdare än den här gången. Så då blir det ju orättvist av mig att lämna han nu. Nej, inte lämnade han förra gången när det var mycket värre.
Vet du, vilket dividerande.
Eller hur?
Alltså gud. Vad,
ja, och typ. Och så vart det illa, så bara ja, men. Han slog ju inte så hårt. Alltså jag vart ju inte medvetslös. Alltså för då har man något annat att jämföra med. Och då kände jag mig orättvis att om han har misshandlat mig till den grad att jag låg medvetslös. Och så lämnade jag inte då. Då blir det som konstigt för mig att lämna om han bara slog normalt. Nej, alltså, inte slå normalt, men alltså förstår du? Alltså, inte på den nivån.
Det låter bara som alltså, total manipulation. Alltså så otäckt.
Ja. Och just det här, jag vet att många tänkte bara, varför drog du inte då? Det här, absolut i början, då var det bara, jag var delusional. Men sen så försökte jag verkligen lämna flera gånger. Men när jag försökte, så försökte han döda mig. Mm. Och en gång var det väldigt nära. Alltså jag låg medvetslös i typ 45 minuter. Och det var katastrof. Efter det så är det inte så att man bara, dagen efter, ja men då gör vi ett nytt försök. Man gör inte det. Så varje gång jag försökte lämna så var det jättedåligt. Och man är inte så motiverad då att bara, då gör vi om det. Alltså, för man vet inte om det går nästa gång. Så att jag vet att folk frågar i välvilja, så här, varför lämnade du inte? Men när man säger att jag försökte lämna, så är det inte bara psykiskt. Så här, för många bara, aha, du var nedtryckt, men hade du inte kunnat prata med någon så här. Jo, men det var inte bara psykiskt svårt att lämna, utan fysiskt var det omöjligt. Alltså, om du vet att förra gången var det på håret att du klarade det, då är man inte super redo att göra om det. Tätt in på efteråt igen.
Ja.
Så urartade det lite grann.
Lite grann.
Ja, nej men det urartade, ja.
Ja. Och det här pågick några år.
Ja. Och min familj visste, de tyckte inte om han. De hade ju magkänsla och var rädd när jag var där och ville att jag skulle lämna. Men jag var ju som så här, absolut inte. Han gör ingenting. Han är snäll. Vad håller ni på med? För att inte på något sätt att de skulle skuldbelägga mig. Absolut inte. De hade nog varit jätteglad och det hade skonat dem otroligt mycket nu i efterhand. Om jag bara hade sagt som det var. Men jag var ju också inte i en position där jag kunde lämna. Så att säga till dem hur det låg till och samtidigt vara kvar, det skulle krossa dem. Oavsett om jag drog och skulle berätta hur det låg till, så skulle det krossa dem totalt. Så att jag ville verkligen inte vara orsaken till deras smärta om det kom fram. Så att för allt så bara, det är bra.
Så, gud, vilken börda.
Det var det värsta av allt. Alltså psykiska stressen. Många som har ganska fokus på det här fysiska våldet. Det läker man från. Men stressen som man hade inom sig hela tiden. Vad man ska, ja, dels för hur man beter sig mot han. Alltså, var ska han tro att jag är? Vad ska jag säga? Hur ska jag lägga upp allting? Men också, alltså, du var tvungen att ljuga hela tiden. Alltså, egentligen. Det är ju ett sjukt beteende hur mycket man fick ljuga.
Mm.
Och säga att allt var bra och jag har gjort ditten och vi har gjort detta. Alltså, bullshit. Och att ha stress i huvudet, det är svårt att hålla fokus och komma ihåg saker. Och så har man ljugit dessutom. Hur ska man komma ihåg vad man har sagt ens? Mm. Det är jättesvårt. Så att tankeverksamheten var ju igång.
Men du tog dig ju ur, vad var det som, fanns det hjälp att söka?
Ja, det här är också jättekonstigt för att jag minns att min morsa varit lite irriterad på mig en gång för att jag sa att jag inte hade sökt hjälp eller inte hade, det var någonting så här, prata med polisen. Men det finns ju loggat, ljudupptagning och så här, nedskrivet anteckningar att jag har ringt polisen och kvinnojour mer än en gång. Men jag kommer än idag inte ihåg det här. Alltså, jag har ingen aning om det. Förmodligen för att jag var väldigt, väldigt stressad på den tiden och har sållat bort saker. Men jag vet ju också att jag fick hjälp. Jag varit erbjuden skyddat boende många gånger. Men tackade nej. För att hunden. De tog inte emot hundar på kvinnojourerna. Och var, alltså, var ska jag sätta han? Var skulle jag säga att jag var? För skulle jag fara iväg och behöva en hundvakt så länge. Då skulle jag behövt säga var jag är. Och det skulle inte gå. Men hade jag fått ha med hunden, då hade jag säkert farit bort och sagt att jag är och reser. Alltså, någonting hade jag förmodligen ljugit ihop var jag var. Men de tog inte emot hundar, så att då tackade jag nej till det här boendet.
Men var du liksom ensam i det här? Alltså, eller hade du någon vän? Eller hade du kontakt? Du ringde själv och liksom rådda med allt det här samtidigt som du också var i relationen, försökt där på ett sätt, och så mot din familj.
Jag var knappt med min familj, så att då hade jag bara hunden och han fick ju verkligen i min värld, jag bara, han fick se allting, han vet vad som hände och fick uppleva det själv. För att till slut då var han ju avundsjuk på hunden också och försökte, alltså, jag vet inte hur mycket pengar han erbjöd för att jag skulle ta bort snigel. Och när jag inte tog det så bara, om du ger bort han så får du 30 000. Men såklart inte. Och då började han ju försöka, alltså, avliva eller så, få bort snigel själv. Sparkade ner han för trappen. Ställde ut han i 35 graders kyla. Alltså, den gången jag höll på jävlar. Det var det värsta jag var med om. För att han var allt jag hade. Att han kastade ner för trappan. Och sen sa han att jag inte fick gå efter. Och då ställde han ut hunden. Det var typ 35 grader kallt. Länge och försvann typ en timme. Och snigel hade inte överlevt det. Så att jag bröt ihop totalt. Och ja, det var, alltså, det var inte så han kanske dör, utan då var han död. Men då var det bara för att skrämma mig. Han hade ju stängt in han i ett pannrum. Och sen bara, men herregud, sluta grina, här är han. Och så kommer snigel oskad. Försökt förgifta med benzo. Så att jag har fått vara veterinär med han. Och de bara, han blivit förgiftad. Och försökt köra iväg med bilen. Men jag kastade mig framför bilen så att han träffa mig istället för hunden. Och massa sånt där. För att då hade jag ju en annan grej jag brydde mig om. Och så det slutade med att jag gick inte och kiffade utan att ta med snigel in på toaletten. Men det var så att jag hade en vän från Göteborg som kom upp. Och jag hade berättat lite grann till henne, inte riktigt allt och hur illa det var. Men att det var stökigt typ eller bråkigt. Och vad hon gör är, på den här tiden tyckte jag var så förbannad på henne. Hon for till min familj och berättade att jag var med han och att han var dum med mig. Och jag tror hon sa att han slog mig. Så det kom fram. Och jag var så jäkla arg på henne. Alltså, för hur kunde hon göra något sånt? Mm. Och då var det, ja, då kom det fram en del. Så då får jag på skyddat boende. Och de sa typ, ta tandborste och ett par trosor. Alltså, för jag trodde jag skulle vara borta till på tisdag. Alltså någon dag. Men jag tror jag var på skyddat i kanske 6 månader.
Oj.
Alltså från juni. Och så var jag hemma innan jul. Det var jättelänge. Och det var det värsta. För att, inte för min skull. Det gick bra. Men min familj visste ju inte hur illa det hade varit. Och sen kommer det fram hur illa det har varit. Jag vet inte vem som berättade allt för dem. Om det var socialjouren eller polisen. Eller, men någon informerade dem ju. Jag pratade också med dem, vi träffades ju, men då visste de ju som redan vad som hade hänt. Men det var jättejobbigt, för att då får de den här vågen över sig, över vad som har hänt och i vilken utsträckning, och så kan de inte träffa mig.
Mm.
Och man kanske vill kramas.
Mm. Mm.
Och säga att det ska bli bra och bara vara med dem. Men så var det ju inte. Utan då fick jag vara gömd länge. Och han fick gå runt på gatorna och skrämma min familj.
Mm-hmm.
Alltså, han gjorde det. Så att det var jättekonstigt hur ledsen de var, hur dåligt de mådde. Och så kan inte jag, alltså, ens så nära dem. Mm.
Mm.
Ja, så att så gick det. Att, och det var nog det värsta i hela den här soppan. Att jag kände mig jätteångestfull, att det här var mitt fel, att de mådde skit. Mm. Och att jag inte kunde bara få dit och säga att det är bra. Det var inte bra, men jag ville säga att det var bra. Mm.
Mm.
Mm. Sen i december då kom jag hem igen. Och då vet jag inte. Jag var ju så här jätte... hade saknat alla och ville träffa alla. Och bara, men jag fick känslan av vissa, typ om de såg mig, att de så tittade ner. Men jag tror att det är typ som om så här, någons farsa har dött. Man kanske inte springer fram till dem, för man kanske inte vet vad man ska säga. Så de blir som bara, man går till ett annat håll. Mm. Men det var bara en kort period. Men jag vet att jag reagerade så starkt på det. Bara, tror de på han? Alltså, vad, what happening? Men sen, alltså, jag har fått otroligt, otroligt mycket stöd. Mm.
Och det här ledde också till en rättegång.
Det ledde till en rättegång.
Mm.
Ja. Ja, jag anmälde han. Alltså på den tiden tyckte jag att jag var dramatisk som anmälde han. Jag tänkte väl bara att ja, det löser sig. Han är inte med mig någon mer. Men jag kände mig ändå typ tvungen. För min familjs skull. De kommer lyssna på det här och bara, men Jamina, gör det för din egen skull. Men på den tiden var det inte det. Det var för deras skull. För att jag var så himla obrydd i det just då. Nu slutade det ju så hemskt. Men alltså, han lever inte idag.
Oj.
Och det kanske... han hade gjort om jag inte anmälde. Och det är någonting jag får höra. Jag fick anonyma brev att jag har orsakat en oskyldig människas liv och att om det är någon som skulle ha dött så borde det vara jag. Och när jag dör så ska de banne mig dricka champagne och fira. Och,
oj,
alltså sånt där. Men det är en liten klick. Men det sätter sig i skallen, ska du veta. Sen är det ju hundratals som är backa mig och har stöttat mig otroligt mycket. Men det är helt fantastiskt hur det kan vara så många som står upp för mig och skyddar mig och backar mig och pratar gott om mig. Och så kommer en sån här liten hatklick. Och att man bryr sig om den lilla klicken, det är ju helt, hur funkar en människa gärna? Det är fascinerande. Men det sätter små grillar bara, det kanske är så. Men jag vet ju med mig att jag önskade inget av det här. Så att, och det får jag bara försöka vila i. Att det var inte så här jag ville att någonting skulle bli.
Nej, såklart. Ni var ju kära i början där.
Vi var kära. Och
du trodde att det var bra. Och sen, allt som han har gjort, det måste verkligen stå för honom. Det finns ju ingenting som du kan ha gjort för att, alltså det är ju aldrig ditt fel. Det vet du säkert. Men ändå.
Ja. Alltså man säger. Ja. Alltså jag försökte motverka att saker ska hända. Men nu vart det så. Och det är super, super tråkigt.
Vi får tillägga också att han dömdes faktiskt.
Han vart dömd.
Ja.
Ja. Han vart dömd och det är tack vare bevisning. Alltså det är jättesvårt att få en man dömd idag. När jag satt på skyddat boende så jag kanske hade ju träffade, vet jag, 70 olika kvinnor. Jättemånga som kom och gick under de här månaderna. Men jag var ju som inredning till slut där. Alltså. Man brukade bara stanna någon dag. Och det är inte vanligt att det ens väcks åtal. Men jag hade jättemånga punkter. Sen valde vi ut att gå vidare med typ 2-3 stycken. Och där var det ju att jag hade verkligen vittnen, bildbevis, sms som bekräftade det jag sagt. Jag kom ihåg datum. Det krävs otroligt mycket bevisning för att man ska bli dömd. Man kan inte bara säga saker som har hänt. För att saker som har hänt som jag tyckte var den värsta. Ja, det hände bak i stängda dörrar. Jag hade inte ens en telefon. Hur ska jag bevisa det? Det är bara ord mot ord. Det är alltså det tar man sig ingenstans.
Det funkar inte.
Nej.
Ja, det är väl bara en liten procent där det växer åtal och det kommer en fällande dom. Det är ju
Det är
dålig statistik på det.
Verkligen. Så att det som var avgörande var just det att jag hade skrivit ner jag menar, eller datum kom ju med för att om du fotar med snapkameran och sparar så på story då kan det sparas datum. Och sen att han råkar uttrycka sig själv i sms och typ så här be om ursäkt för vad han har gjort. Och jag vet att det fanns typ läkarjournaler för jag fick till vård en gång och sånt där. Det var det, alltså tur kanske, men också att, fan tur att jag hade bevisning. För att även om jag inte hade haft de här bilderna eller sms'en så det har ju hänt lika mycket för det. Mm. Men det skulle förmodligen inte leda någon vart. Så, det är så galet, men det är otroligt viktigt att om man är utsatt för det här att skriva ner någonstans, alltså en anteckningsbok eller bara någonstans så här, datum. Om någon kan ha sett. Försöka ta någon bild. Och sånt där. Jag hade också sån tur för att under förhören så hade jag nämnt om de frågar till exempel, jaha, hade du något blåmärke efter det? Och hur, vars var det? Och någon gång hade jag nämnt om att jag hade typ, jo, att jag hade fått ett på hakan. Så här, för att ibland så gjorde han skador som inte skulle synas utanpå. Utan att han typ fick mig att gapa och så trycker han in kinderna och trycker igen. Så att man så här, tuggar sönder på insidan av sina kinder. Och utåt sett så syns inte det. Men det är ju jätteont för mig. Och han hade som rekat inför de här grejerna. Och sagt till någon kollegas man att jag, menar att jag har så problem att jag biter mig i kinden och så här. Och om jag någon gång sa, vad fan, nej men jag kan inte äta det här thai-maten. Jag råkar bita mig i kinden. Då kunde hon svara när jag berättade till henne. Jo, jag hörde det. Mm. Jag bara, va? Ja. Ja. Hennes man berättade att du har problem med det där. Och då kände jag bara, va? Hade han berättat om det här innan det har hänt? Att det skulle bli så?
Det är så beräknande.
Det är otroligt utberäknande. Så att han hade sagt ett tag innan att jag har problem med att tugga på mina insida kinder. Vilket jag aldrig hade gjort. Så sen när han gjorde sönder insidan av kinderna, då var det som att folk bara, ja, jo, vi har ju hört om det. Man bara, ja. Men det minns att jag bara berättade i rättegång, i förhöret, att jag hade ett märke av. Så var det ett vittne. Som jag inte ens visste var ett vittne. Som bara, ja, jag träffade Amina hösten där och där. Och hon hade ett märke på kinden, där på vänster sida. Tyckte att det såg ut som ett blåmärke. Och det stärkte ju då min historia. Jag visste inte om att den här personen hade sett det här blåmärket. Absolut inte lagt det på minnet. Så att jag var så otroligt tacksam för de här vittnena som kom ihåg saker. Och, alltså tidsperioder var. Och helt galet. Men det gjorde alltså allt. Det avgörande faktorer.
Men kan vi prata lite om det? Alltså jag tänker de som lyssnar. Mm. Vi kommer också komma in på den här kvinnojouren. Men just det här. Alltså vad kan vi göra? Alltså hur ska vi? För det är ju ett utbrett problem det här.
Ja, det är ett jätteutbrett problem. Men det jag tänker bara. Vad som hjälpte mig var ju att de hade kommit ihåg vad de har sett och vad jag har sagt. Jag kanske hade sagt typ, om jag hade ett blåmärke på axeln, bara, ja, men jag har varit kört tyngdlyftning. Och att de ändå observerar och frågar och att de lägger det på minnet. Jag vet inte om den här, just det här vittnet som hade sett det på hakan, alltså vi har vid kinden, att han hade skrivit ner eller om han bara hade jättebra minne. Men sådana saker gjorde ju en skillnad för mig.
Mm.
Sen vet jag att man ska inte vara rädd att fråga. Samtidigt som man kan nog räkna med att man inte får ett ärligt svar. Nu var det väl ingen som frågade mig rakt ut om jag blev slagen någonsin. Ja, familjen kanske. Men jag skulle ändå ha svarat nej. Men det hade, om jag hade fått frågan då och då. För jag vet att när jag var på vårdcentralen en gång, jag hade han hade gjort illa mig jätteilla och jag fått till sjukan. Och hon kände efter och så här och bara, men du har ju, det är som skallbenet och nacken, och han hade ju försökt strypa mig då och krossa skallbenet. Och hon frågade inte om jag blev slagen. Men sen i efterhand kom det fram att de måste fråga om man blir slagen. Och den här läkaren var så bekymrad över att hon inte hade frågat det. Att är det en sån här skada så måste vi egentligen fråga. Men jag hade förmodligen ändå inte sagt som det var. Men oavsett så tror jag att jag hade sagt nej. Men jag vet ju inte, det vet man ju aldrig. Hade jag fått frågan då och då, blir du slagen? Så hade jag kanske tänkt, ja, det är någon som ser. Kanske att man ska berätta. Men det här är ju bara spekulationer, jag vet ju inte hur man skulle ha frågat. Däremot så tror jag att det är alltid bra om man har misstankar att någon blir slagen att fråga och säga att man finns där och att, alltså det finns hjälp att få. Det gör ju det.
Mm.
Jag fick då hjälp främst av socialjouren i Jokkmokk. De hjälpte mig supermycket. De för det första litade på mig och trodde vad jag skulle säga, för att det var min största för att de kommer inte tro på det här. Alltså det kommer ju låta som en att jag svamlar och hittar på saker. Men de tog mig verkligen på allvar och jag kände att de litade på vad jag sa. Så att jag vågade berätta mer och mer och jag gick tillbaka dit. Och deras sätt att bemöta mig är nog, alltså jag vet det satan alltså, om jag hade fixat det annars. De var verkligen stöttande, tog mig på jättestort allvar, lyssnade. Alltså typ så här, du kan ringa när vill du få mitt privata nummer. Alltså de var otroligt, otroligt hjälpsamma. Mm. Så, för då fanns det ingen kvinnojour i Jokkmokk, men då var det socialjouren som kunde hjälpa.
Mm. Berätta om kvinnojouren.
Kvinnojouren fanns ju inte då när jag behövde det. Och jag tyckte att det var dåligt, för att om det hade funnits en kvinnojour då så hade jag kanske vetat tidigare vart jag skulle vända mig. För det känns obvious att ja, det är klart du kan ringa en kvinnojour om du är utsatt för sånt här. Jag hade kanske haft någon som pratade med mig i tidigare skede om att nej, du ska inte jämföra de här slagen. Mm. Att det är orättvist av dig att dumpa han för en liten smäll när han har gjort värre. Och jag hade kanske, ja, men det hade nog inte behövt gå så här långt, vill jag tro. Och ja, jag tänkte bara hela tiden att jag hade inte behövt fara iväg någonstans då och ta min hund. Jag hade kanske ändå behövt fara iväg bara för att få den här distansen som var väldigt nödvändig för mig då. Men det hade kanske inte gått så långt. Så att efter jag kom hem så var det en grupp om så här, finns det intresse att starta en jour i Jokkmokk? Och då var jag jättesugen på att vara med. Men jag vet att vissa hade kanske lite åsikter om att det är bra för mig att vara med i den. För att det är så nytt för mig och färskt att det ska alltså, trigga min PTSD. För jag fick PTSD av det här. Eller att det ska ge mig stress eller vara tungt för mig. Men jag har nog alltid haft en ganska stor distans till det. Alltså det har blivit som att här är jag och här är det som har hänt. Säkert för att skydda mig själv.
Mm.
Att man får försöka bara backa lite grann och låta det rinna av. Man gick väl in i lite alltså autopilot. Så att även de jag har träffat på skyddat boende och på jouren, så känner jag väl inte att det triggar mig, utan jag känner mera att det är bekräftat. Alltså jag får bekräftat att det är så vanligt och att det är så alltså de går som efter en mall. Så när olika kvinnor berättar hur det har varit, så känner man som att de berättar min historia. Typ så här, mm. Okay. Har vi haft samma pojkvän?
Mm.
Mm. Mm.
Så Akka kvinnojour har startats. Det är ganska nyligen.
Ja, alltså vi har haft lägenheten i ett år ungefär.
Mm.
Och är det kanske 2 år vi har hållit på att arbeta fram den här jouren.
Mm. Och vad för en viktig dag har du sagt. Men alltså vad gör den då? Vem kan höra av sig dit? Och är det, ja.
Alltså, mer. Mm. Dit kan verkligen alla höra av sig. Om man är en, jag höll på att säga, om man alla kvinnor, men egentligen alla, för du kanske är en orolig pappa som ringer. Mm. Eller en orolig kompis. Då kan man ringa och prata och fråga vad man ska göra och så. Men också om man själv är utsatt. Men du behöver inte säga vem du är ens. Ring och prata. Vi har ju dock tystnadslöfte. Vi får inte berätta för någon. Vi vill inte det heller. Det är farligt om det skulle komma ut. Deras fara, herregud. Men bolla tankar. Få lite perspektiv. Är det normalt? Eller det kan, man kan bli så här, men det kanske är så här. Men också praktiska saker. Man kanske behöver hjälp till att följa någon till socialen. Eller att du vill att man följer med på en rättegång eller på förhör. Man kanske behöver gömma sig, alltså man behöver skyddat boende. Alltså kvinnojouren kan hjälpa med alltså i princip vad som helst. Du kanske behöver ha sällskap någonstans, alltså att du följs åt om det är under en hotad situation.
Mm.
Mm. Så att verkligen till vad som helst.
Ja. Går det att säga någonting? Alltså nu är det ju sekretess och det är som du säger jättefarligt. Men kan du säga någonting om behovet av det här, av den här fyllningen?
Alltså, är det 14 kvinnor i Sverige som dödas varje år av sina män? Det är alltså mer än en i månaden. Och här i Jokkmokk är det varken bättre eller sämre. Män slår i alla klasser. Alltså samhällsklasser, oavsett ålder, oavsett yrke, eller om du är rik eller fattig, bo i en by eller i en stad. Det är samma sak. Så att behovet är lika stort här som någon annanstans. Mm. Verkligen.
Jag tänker på en grej eftersom det här är samiska kvinnor. Mm. Den samiska kvinnopodden, eller hur säger man. Men just det här med kulturkompetens också. För ni, att kan det ha något? Jag antar att också att det är, ja, jag ska inte anta någonting, men att om en samisk kvinna hör av sig till er så möts den också av en, kanske en annan samisk kvinna. Att det kan, att det är väldigt hjälpsamt. Som vi ser i andra vårdinstanser också, att det är viktigt med den här kulturkompetensen.
Ja, men det tror jag. Alltså slippa förklara för den man ska prata med om problematiken runt det. Att det kanske inte bara är att lämna. Alltså för du har, det är så mycket som är på spel. Du har så mycket att förlora. Och det kan vara svårt att förstå om man inte inte uppväxt i det, men alltså om du inte har en inblick i alla fall.
Mm. Och jag tänker framförallt på det här, alltså vårt lilla samiska samhälle och inom renskötseln. Alltså att det är väldigt speciellt att det inte bara att lämna om du har flyttat till exempel med renarna dit och du har barn där och liksom hela den.
Nej.
Och, ja.
Det är svårt. Och man kanske inte vill gå i clinch med någon. Och,
nej, precis.
Och det kanske andra tänker, ja men det vill du inte någonstans. Nej, men som du säger, det är inte bara att flytta med rena. Ska du byta sameby? Vad ska du göra? Alltså, det är en större problematik. Sen så de håller ju på med en studie nu som ska släppas alldeles på fredag.
På onsdag? Eller vad är det? Nej, inte på onsdag. Det är ju sjätte på fredag.
Ja, alldeles snart i alla fall.
Mm.
Och där tyckte jag att det kan, jag har varit lite fundersam. Jag har inte läst hela studien än, för den är inte publicerad. Men det var någonting om att typ så här, varannan kvinna upplever alltså någon sorts våld här. Alltså en samisk kvinna. Och att var tredje har varit utsatt för sexuellt våld. Men det som kan vara lite farligt med sådana siffror och statistik. Jag är jättenyfiken på att läsa den här studien. För att om man gör den här uppe. Om du intervjuar kanske 100 män. Och så har 80 män slagit någon gång. Så kommer 70% av dem vara samer. Men om du frågar någon annan. Alltså om du slår ut över Sverige. För att om du bara är här. Då kommer det se ut som att samiska män slår. Mm. Det är ganska missvisande. de slår inte mer än någon annan. För som jag sa, det i alla, alltså det finns ingen etnisk grupp som är våldsammare än någon annan. Eller social grupp. Det är samma sak överallt. Så att det blir jätteintressant att läsa den där. Men vad jag tänker att syftet med den där studien är, måste ju vara just där kompetensen att bara veta för kvinnans skull att det är en viss problematik när man ska ta sig ur det. Inte att samiska män slår mer.
Det är bra att du säger det. Ja.
Mm.
Mm. Det blir inte bra. Liksom om det sprids ett sånt rykte. Och vi är redan så otroligt utsatta som folk. Vi behöver liksom inte mer.
Nej.
Som inte ens är sant. Då.
Exakt. Kanske. Exakt.
Ja.
Mm. Ja.
Men hur mår du idag? Och din familj? Idag, hur går det?
Idag mår jag bra. Mm. Och min familj mår bra. Men det var inte bara för dem alltså. Jag tror att för mig var det värre att se hur de led än hur jag själv led. De har haft det jättesvårt för att jag vet inte om de har skuldbelagt sig på något sätt eller känt att de ville ha kunnat hjälpa mig men inte kunnat. Och så här. Så det har varit det smärtsammaste, alltså efteråt, att se vad, hur det påverkade min familj och mina närmsta vänner. Det var jätteilla. Och så blev jag så provocerad för att min pappa och jag är väldigt, väldigt tajta. Han är min nummer ett. Och jag vet att folk sa till han någon gång typ att men alltså, ifrågasatte varför han inte gjorde någonting. Och hade jag haft en dotter som hade, jag hade ju slagit ihjäl han, jag hade gjort det. Mm. Vet du, jag får sån, jag blir så jävla arg när jag hör det där. För att männen, jag säger nu männen, som säger det till han, har ju ingen aning vad han har fått möta. Om de hade haft en dotter, för det är väldigt lätt för, alltså det här säger jag nu i uppmaning till alla som lyssnar på den här podden, att det är inte så himla schysst att säga till en annan att hur kunde du inte slå ihjäl han? Jag hade slagit ihjäl han. Varför har du inte gjort någonting?
Mm-hmm.
Tro mig. Han ville göra någonting. Hade han fått göra någonting så hade han mått mycket bättre idag. Men om de hade haft en dotter som säger ungefär pappa, du är allt jag har. När jag kommer ut från det här skyddade boendet som är i princip en fyllecell, så vill jag ha dig där för att du är den viktigaste jag har. Om du inte kommer vara där på flera år, så kanske jag tar livet av mig. För du kommer hamna i fängelse då. Att ha typ så här, ska han då dräpa den här snubben och sen ha på sitt samvete att, alltså att jag skulle ta bort mig? Hur kan de lägga det på han att skulle jag ta livet av mig så är det ditt fel. Så det är så otroligt orättvist av dem att säga att varför gjorde du ingenting? Hur kunde inte du göra någonting? Jag skulle, när de inte har en jävla aning.
Mm.
Så att det är inte att han har suttit tillbaka och bara nej, jag törs inte göra någonting. Det fanns inte i hans värld. Men han visste att det fanns ett jäkla ultimatum som har tagit otroligt hårt på han. Mm. Så.
Men fint. Vad bra att du säger det. Det är så himla lätt liksom. Jag tänker också på det här som man hör eller som jag har hört liksom, som du också sa i början där. Första slaget, då går jag. Jag har själv aldrig blivit fysiskt slagen och det finns liksom inget så, men jag har en historia och det liksom, jag har ju varit med om att bli väldigt manipulerad och inte alltså verkligen vända mig mot min familj och tänka att de är liksom på ett visst sätt och känner mig isolerad och allt möjligt.
Ja.
Att det liksom, det är så lätt för den som inte har varit med och haspla ur sig saker som kan bli så, det blir så, om man inte vet så, man kan Mm. Kan inte säga vissa grejer.
Nej.
Det är det bara.
Man kanske ja. Säger det för att vara snäll. Alltså,
att man är upprörd kanske.
Att man är upprörd. Alltså, det är samma ja. Sak som att ja, men om någon kanske blir av med ett barn. Och så säger man till föräldern att gud vad stark du är, jag hade aldrig klarat det.
Mm.
Vad menar du?
Alltså, ja,
och, så bara, och där sitter den och lever. Som att, alltså så här,
ja.
Hallå? Mm. Det finns ingen val. Det är inte att den vill. Eller man måste.
Ja, precis.
Och han var tvungen att inte skada. Eller på något sätt göra han någonting. För att då hade inte jag haft han när jag kom ut. Och det var allt jag behövde.
Mm.
Mm. Så det, men det är just där, alltså det pratas lite, man kanske inte tänker på det. Mm. Mm. Men idag mår vi bra.
Mm.
Mm. Och det är för att mitt kontaktnät runt om. Alltså jag har ett sånt otroligt kontaktnät och hade det då. Även fast jag, som du berättade, alltså att man kan, man vänder sig ifrån och man trycker bort och man blir väldigt isolerad. Så var det ju, alltså jag, min lilla klick är som ett gäng fjällbjörkar. De stod stadigt kvar. Så att trots att jag inte kanske har varit den bästa systern eller kompisen så är de kvar. Mm. Och det är ingenting jag har tagit för givet. Det är så tacksam för. Mm. Ja.
Mm.
Och det är många som inte har det kontaktnätet. De ska ringa en kvinnojour.
Ja.
Mm.
Mm. Mm. Precis.
Mm.
Mm.
Nej, men så att hur jag tänker idag är att det här har absolut inte gjort mig starkare. Så många bara, ah, man blir starkare av det här. Nej, absolut inte. Jag har fan blivit svagare. Men det har också lärt mig att tänka att så här, ett litet dåligt kapitel i din bok är inte hela storyn. Alltså det fortsätter. Så att nu får man bara försöka att, ja, alltså jag måste ju våga dejta igen. Jag skaffade en kille efter den här killen som har varit jättesnäll och bra mot mig. Vi är inte tillsammans idag. Men han var också en bidragande orsak hur jag kunde ta det steget att inse att det finns bättre.
Mm.
Så när jag träffade Jimmy då, det var, han visade lite grann att det är inte kört, det finns annat. Och det är jag så tacksam för. Vi är bästa vänner idag. Och ja, just att omgivningen är så viktig. Och att man får inte vara feg att våga ja, men leva lite igen. Du har otroligt otur. Jag vet att min familj är oroliga när jag ska dejta någon. Att tänk om han inte är snäll och så. Men jag vet tillvarningsflaggorna nu. Och det ska, alltså, man ska ha otur om det skulle hända något sånt här igen. Eller om man skulle lyckas möta någon igen. Det är det jag menar. Inte, jag kommer inte träffa någon sån här igen. Då har jag stuckit innan. Men man måste våga leva lite. Och må bra. Och tänka att det där har varit. Det ska inte dra ner mig idag. Så att nu får man bara ut och skalla livet. Typ. Ta tillvara på det man har. Mm.
Mm. Ja, det där med att bli starkare, ja, men man måste ju liksom,
ja.
Man måste ju gå vidare, det är det liksom. Och sen olika erfarenheter på något sätt ändå, det är klart att alltså, det sätter avtryck och det formar en som människa.
Ja.
Och, liksom, och det kanske uppfattas som starkt från omgivningen då, för att man inte lägger sig ner och bara dör.
Nej.
Men det kanske man vill vissa dagar och bakom... alltså, väggar, så kanske man gråter. Alltså, jag vet, alltså, det är det jag tänker. Liksom, att utåt sett så kanske man upplevs som stark. Men,
ja, mm. alltså, det finns ingen dag där jag bara ligger och gråter för det här. Mm. Däremot så finns det många dagar jag ligger och gråter för att jag mår dåligt över att jag har orsakat min familj mycket problem. Och det har jag ångest över än idag.
Mm.
Men vad jag menar med att jag inte känner mig starkare, det är för att jag är orolig på ett annat sätt. Alltså jag är nojig att jag tänker om jag blir kär i den här och så visar det sig att han är dum. Och tänk om jag så här, alltså tankar som jag inte behövde ha innan har jag nu. Och det är ju inte något bra, det är en svaghet. Men samtidigt så vet jag ju, det är ju jag för sig en styrka, att skulle det hända någonting så klarar jag det. Alltså man klarar ju fan allt. Man måste bara tro på det.
Mm.
Som alltså en fågel förlitar sig inte på kvisten den sitter på, så att säga. Skulle kvisten gå av så kan den som flyga själv. Just man måste tänka lite så. Mm.
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 Bra.
Så att, lite så försöker jag tänka.
Ja.
Mm.
Vill du tillägga någonting? Annars så avslutar vi. Jag tyckte det var fint. Mm. Fina avslutning.
Ja. Ja, jag tycker att det får vara en avslutande orden.
Oh, ja. Tack snälla för att du har tack delat din historia.
Själv. Ja, tack själv. Mm.
Om du gillade det här avsnittet, ge mig 5 stjärnor eller ett hjärta beroende på vart du lyssnar på poddar. Det skulle göra mig jätteglad. Så tusen tack på förhand.